Värvet görs i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Vad står på din Wikipedia-sida?
Ja, jag vet. Jag tror inte jag började titta någon gång. Ja, jag började titta någon gång, och då vet jag att jag fortfarande var gift.
Okej.
Okay. Sist jag kollade så var jag gift, och då tror jag att jag var nyskild. Så att, och då tänkte jag, det där kanske man ska ändra. Men annars vet jag inte riktigt vad det står.
Du gjorde inte det i alla fall.
Ja.
Du ändrade inte själv.
Jag vet inte hur man gör.
Nej.
Vi kommer aldrig att dö.
Han är en del av en institution. Sen skivdebuten tidigt 90-tal har Bo Kaspers orkester konstant på ett eller annat sätt varit relevanta. Och det fanns en tid då det inte gick att gå in i en butik eller ett café utan att höra bandets omisskännliga popjazz med influenser av bland annat visa, bossa och funk. Boet i bandnamnet heter Sundström i efternamn och han har med ojämna mellanrum gjort soloutflykter från sin orkester. Senaste albumet kom 2018 och nu står han i begrepp att släppa ett till med titeln Det kanske händer. Den skivan, hur våldsamt och roligt det varit i Bo Kaspers alkohol och röstens kvaliteter, ja, det diskuteras i Värvet avsnitt 455 med Bosse Sundström som svarar så här på vad som är viktigt i livet.
Det har ju blivit så, ju äldre man har blivit så har man upptäckt att de här gamla vänskaperna man har, alltså de som man har knutit genom alla år, en del är ju från det man var 15 år gammal och andra är lite senare bekantskaper genom musiken och men jag tror att man kastar inte bort en lång vänskap bara så här, bara för att den människan betedde sig på ett fullkomligt idiotiskt sätt just då. Man kastar bort kanske 35-40 års kamaraderi på grund av det, eller överhuvudtaget kanske ett musikprojekt eller någon sån där musikervän eller sånt där. De blir dyrare och dyrare, de som är kvar. Nu är det inte att vi började undan eller sånt där, men det händer saker i livet och folk flyttar och flyttar hem och ja, jag tror att det är det som man värdesätter mest av allt i den ålder som jag är. Jag är 59, jag fyller 60 år. Ja, alltså, då är det, man har ju kommit till ställen i under alltså både livet och karriären där man har lite grann som fått göra ett vägval. Ska jag slå in på en ny bana? Eller ska jag flytta till Tjotahejti därför att där är ett finare klimat? Eller kanske bara för det äventyret med stort Ä. Men då är det ganska mycket jag skulle ge upp till stor del om jag skulle göra en sån grej. Mm. Nu har jag inte pratat om mina barn än. Men det är alltså... Jag vet inte också om det kan vara en sån här åldersgrej att man det här äventyret, det stora äventyret kanske inte känns lika, vad ska jag säga, äventyrligt längre. Det här att det dyra är att ha vänskapen med betyder mer faktiskt än just äventyret. Jag har skrivit en del låtar om det här, vad man ska göra om man säger att du säger att ja, du får ett år till, du vet sådär. Du får ett halvår på det, ett år. Och då såg jag den här dokumentären med Jacques Brel när han om Jacques Brel när franska visångaren. Och han får ett cancerbesked och han sticker ut med sin dotter i en seglarjakt ut på världshaven bokstavligen, alltså så här. Det är hans sätt att på något sätt, ja men det här ska jag göra innan jag ungefär. Nu gick det väl så där, men när man har hört det genom åren, man tyckte det låter så fantastiskt romantiskt att man jag ska hosta mig genom anderna eller något där, eller vad man nu vill göra, dyka i Röda havet eller. Jag ska inte säga inte, never say never. Mm. Men som det känns just nu och där man är på något sätt, så lockar mig, eller så värnar jag mer än att jag lockas av stora omtumlande äventyr.
Du har ingen sån här utpräglad bucket list?
Jo, de har varit det, men man börjar lite grann, ja, ska jag verkligen, du är sådär. Ja, men en har ju varit sådär, och det känner vi ju till lite grann. Ja, ah, men tänk om vi skulle bo i Provence ett tag, eller i Toscana. Och så ska man sitta där under något olivträd och sippa lite vin och vara sådär medelhavskig. Men då är det lite grann, ja, men då ska man sitta där nere och... Man känner typ ingen, man kan inte språket. Man kommer att sitta, vad gör ni nu då? Ja, då sitter de gamla vänner, sitter, ja, vi spelar en bolltävling fast i Sverige. Då, och så ska vi göra det och det, och vi ska samlas och knytkalas och så ska vi göra det. Jaha, och här sitter man en jävla provensalsk stad. Ja. Det, vill säga, sådär. Och det kanske låter tråkigt, men, eller låter det... Man har gett upp någonting. Men det är mer än att jag tycker det väger jävligt tungt den där andra grejen. I alla fall just nu.
Mm. Sen är väl du en ganska utpräglad Stockholmsromantiker också? Inte det?
Jo, absolut. Men det där börjar också lite grann. Jag är ju ändå norrbottning någonstans. Alltså, absolut är jag norrbottning. Mm. Men stor Stockholmsromantiker. Jag älskar stan och jag tycker alltid att jag ser nya gator och nya gränder och nya såna utsikter. Mm. När man står någonstans. Här har jag aldrig sett att sånt att titta ut. Så det är inte just Stockholm som jag känner för direkt, utan eller då Gotland som är mycket på somrarna, eller Norrbotten, utan det är mer av den här vilka som är med på något sätt.
Ja, men det var fint.
På resan. Mm. Och därför är det också, nu pratar jag jävligt mycket som du märker.
Ja, men det är bara att köra på.
Därför är det jävligt viktigt när då man spelar med. Jag vet att J.J. Cale, en fantastisk, vad ska jag säga, någon crossover, blues, fast Cajun, lite allt möjligt sådär. Jättefin artist och musiker. Men han böt musiker som han böt skjortor eller kalsonger. Och det låter ändå J.J. Cale hela tiden, men jag tycker att vänskapen med de jag spelar med betyder lika mycket som det att vi spelar. För att då, man reser ju mycket tillsammans. Och...
Det var inte det att han var svår att jobba med då?
Säkert som fan. Det kanske var de som inte orkar med honom. Men, det tycker jag också är att vi har ju spelat med Bo Kaspers i 30 år. Och det här jazzbandet som vi har nu är ju också sådär. Jag känner att ja, det är roligt bara som att lära känna dem och resa med dem. Och det har ju verkligen blivit, en del av dem har jag aldrig träffat tidigare. Så att det är ju jätteroligt att få den nya vänskapen.
När jag tänker på dig så går tankarna till Thomas Andersson vis textrader 300 mil och Skandikrum. Bara tänk på konungen och sjung. Mm. Förstår du varför jag tänker på det när jag tänker på dig?
Ja, turnerandet och... Att inte tänka på, vad ska jag säga, hur uppfattas jag? Men Thomas Andersson, jag tror att det är att jag tror vad jag, Thomas menar. Det är att du ska inte tänka på någon annan. Du ska inte, framförallt inte tänka på dig själv. Och tänka, hur ser jag ut nu när jag står och sjunger? Hur låter jag när jag sjunger? Hur, du vet sådär. Utan du ska bara egentligen sätta dig själv i en nu-känsla. Och det är väldigt sällan man hamnar i en sån situation. Ofta har man ett överjag eller ett underjag som jobbar jävligt starkt. Men just på scen, inte under resorna till scen, men just på scen, då försätter du dig själv ungefär som Ingemar Stenmark gjorde när han åkte slalom. I en nu-känsla där man får fundera. Man kanske bara ska tänka på konungen och sjunga. Mm. Och det där, så det förstår jag absolut hur de menar där. Mm.
Jag tänkte egentligen mest på att dels att det känns som att du nästan, trots att du har jobbat med det så fruktansvärt länge, så verkar det ändå som att du älskar att vara ute på de där jävla vägarna.
Inte så mycket vägarna.
Nej, det förstår jag.
Utan den stunden när jag får vara i nuet. Det är nästan bara som när du har sex. Och så, där det är inget bra att börja tänka, hur ser jag ut när man har sex? Utan då är det bättre att vara i stunden, så att säga. Och det, så är det att vara på scen. Det är den, jag ska inte säga kicken, utan det är bara det att det är ganska befriande tillstånd. Det är ju inte alla som klarar av det där. Och därför lägger de av och tycker att det är jättejobbigt att stå på scen.
Ja, men jag kan väl tänka mig också att om det inte, alltså om skit inte stämmer, fan min monitor är låg, eller nu kanske man inte har monitorer längre, utan nu har du någon
snickare. Då löser snickare, man kanske. Det på något sätt.
Jo, men fan, vad sur han ser ut, han på första raden. Och varför han jag inte äta innan gigget?
Finns
det. Nej, det gör inte det.
Nej.
Inget av det där.
Och när det strular, då löser man det på plats på något sätt. Jag menar, en mick slutar fungera eller, ja, men då tar man en annan mick. Mm. Vi har haft till och med att hela anläggningen har lagt ner. Vi har varit i Norge och spelade. Då sa de, kom och ta en kvart. Det vill säga, ska vi stå på scen i kvart och titta ut? Då tog vi ner kontrabas, några gitarrer, ett dragspel. Och så gick vi och ställde oss mitt i publiken. Och så fick i alla fall de 50 omkring oss. Då spelade vi ner i publiken en kvart. Och sen, ja, nu är det färdigt igen. Ja, då gick vi upp på scen igen. Och det där är ju... Så kan man lösa ett sånt problem. Och det går alltid att lösa på något sätt. Bara man inte som tycker att världen rasar för att en mycket fungerar. Det är för att, ja, livet är större än så.
Ja, jo, jag förstår. Sen har jag en fråga också. Apropå att stå där uppe och sjunga då, vad tycker du om din röst?
Den är jag ett helt bekväm med. Jag tycker att jag har en ganska... Jag hade önskat att jag hade haft ett tydligare uttryck.
Ett ID, som de säger i branschen.
Ett ID, ja, därför har jag hört tidigare, men it. Mm. Ett it. It-rösten. Jag lyssnade på Etta James på vägen hit. Och Etta James har ett ID. Tom Waits har det, eller Marvin Gaye har det.
Fast det finns ju ingen som låter som du.
Nej, men det är ju ingen som låter som om du skulle sjunga heller. Utan det, sen om folk vill lyssna på det är en annan sak. Men man hade ju önskat sig... Men det är en grej som jag lite grann får kompensera. Alltså en viss brist på grundmusikalitet och kanske en viss brist på ID i min röst får jag kompensera med att jag kanske försöka få med det i text då istället. Eller att vara... Ja, vilket jag tycker är ganska bra på scen. Väldigt avslappnad och närvarande på scen. Då kommer jag kompensera det istället. Sådär.
Mm.
Men just den här rösten hade jag önskat mig lite mer. Men det som det är. Man får jobba med det man har.
Ja, jag tycker det är lite synd att du inte gillar den mer.
Ja, men det gör inte så mycket. Dessutom gillar jag den bättre idag än vad jag gillade den för 25 år sedan. Jag tycker att rösten har mognat på något sätt. Jag har lite bättre kärna i rösten idag, tycker jag. Men ja.
Ja, och sen så säger du att, liksom, att du får kompensera för bristande musikalitet. Jag menar, vadå? Du är väl supermusikalisk?
Nej, jag är faktiskt inte. Utan jag är en habil bruksmusiker och en habil när det gäller, har en habil musikalitet när det gäller även röst. Och det märker jag ju när jag spelar med att det bara flödar ut en sån här Mozartsk intuition hos en del av dem.
Men är inte det för att de har varit instrumentalister i hela sina liv?
Det kan vara, absolut. Men jag märkte ju redan när jag var 20 år och jag satt och jag har aldrig varit någon övningsmätare, men jag verkligen försökte att bli en bra pianist. Jag märker, nej, du kommer aldrig att bli en bra pianist eller egentligen en bra gitarrist, men du kan använda dig av det ändå på något sätt. Du behöver bara se till att spela med någon som är bättre, alltså som spelar bra då istället.
Jag tycker att det låter lite grann som att du har kanske lite sviktande, eller har haft i alla fall lite sviktande självförtroende kring sången då?
Det finns ju där självförtroende och självkänsla.
Mm.
Ja, självförtroende ibland, men inte, självkänslan har alltid varit ganska bra. Lite grann att man, jag står där jag står ungefär. Sen att jag, och det bristande självförtroende tar sig uttryck i det att jag borde kunna bryta ut lite mer i sången. Vi spelade in en platta när Money Brother var... Jag bad Money Brother, alltså Anders Wendin, bad honom vara sångproducent åt mig. Kan inte, medan jag sjunger en platta, kan inte du komma och säga, kom och sparka på mig ungefär. Mm. Och han slet ju sitt hår. Vad fan! Få ut lite mer, du vet. Och han är ju jävligt duktig på som att ligga och skrapa där uppe. Han har ett förbaskat fint uttryck, tycker jag. Ja, men jag kan inte. Ja, men då går vi tillbaka till det som du kan. Du är bra när du är mjuk och lite så här mjuk i rösten så där, och lite intim i rösten. Ja, ah, okej. Okay. Och där känner man då, för då anpassar jag rösten, för jag har törsigt lite riktigt dra på det så där så. Det är ibland live, men på skiva kan det vara lite mesigt.
Vad är det som gör att du bara kan göra det på scen då?
Det kan vara jag tappar det lite grann. Och tappar, vad ska jag säga, den här att jag vågar helt enkelt. Men för mig är det någon slags, det där, jag har inte kommit dit för att folk tror att jag är en notice reading, utan jag är egentligen där för att som berätta stories. Men det var rätt kul när jag var med Så mycket bättre. Då var ju Lindfors och Dageby och Titio var med, och Ken Ring och Agnes och Ebbot. Och då pratade vi lite grann, och framförallt så pratade Ulf Dageby av alla personer. Han tyckte det var så jävla kul att få jobba med sång, att vara sångare. Att det alltid måste sjunga någonting och berätta, nu ska jag berätta, jag ska berätta något för er. Det är så jävla så här. Utan bara få sjunga. Och det sa Lil samma sak, att hon alltid som tyckte det var jävligt roligt att få vara sångare. Och efter det programmet, det var 2013, så har jag tänkt mig mer, försöka tänka mig mer som en sångare än en, vad ska jag säga, ja, textberättare.
Mm.
Och det har nog hjälpt en del.
Ja, jag ska inte hålla på och tjata mig blodig över det, men jag tycker verkligen att du har ett uttryck, och du har ju liksom en coolhet på något sätt som sångare som ju få lyckas med.
Ja, jag tror att det hjälper också att, som när, apropå det här med jazzbandet, är att jag har inte den här timingen som Armstrong eller Sinatra har. Men vad jag har gjort är att jag har sjungit på svenska i jäkligt, jäkligt länge. Att sjunga på svenska i de alla olika genrer som jag har gjort genom åren då. Det är ganska svårt. Mm. Och de som sjunger på svenska kan vittna om det, för att det är, sjunga soul på svenska är jättejobbigt att göra. Därför, på vilken nivå ska du lägga det? Och hur ska du få det att låta souligt på svenska? Så det tycker jag nog att när det gäller att behandla det svenska språket med sång, det är jag nog rätt bra på.
Ja, men vad fint. Har du fler begåvningar?
Nej. Nej, jag har inte så många. Så här lite grann. Jag är en medelmåtta i det mesta, men jag är ganska bra på att använda min medelmåttiga förmåga.
Mm. Vet du när du och jag träffades första gången?
Vi var ju på, en gång var du på norra Gotland en gång.
Mm. Det
var inte första gången. Nej, då får du berätta.
Det var Norrvikens trädgårdar, kan det ha varit 1995 kanske? Du spelade förband till Erik Gadd som var hetast i världen då.
Ja, det gigget kommer jag ihåg med viss fasa.
Alltså, varför?
För att jag var så jäkla dålig i rösten. Och alltså verkligen så där, halsen var så tjock så att vi har ju aldrig ställt in en spelning förutom nu under pandemin här då, och någon annan incident, men då var det inte varit fel. Så då gick jag till doktor Åke, och doktor Åke var då den här doktorn som Ema Telstar på den tiden anlitade. Och i det här fallet så stod hon i badrock mitt i Båstad och skrev ut några hästpiller till mig. någon typ av kur. Det hjälpte, men jag var ju alltså stenad på scen.
Asså.
Eller typ, om du äter en sån här kortisonchock, du äter 15 tabletter Bedapred eller något sånt där, då blir du lite knäpp i huvudet.
Oh, fan. Mm.
Så att jag rörde mig som ett märkligt landskap, i alla fall länge. Och det stod sen i recensionen, för det var nämligen någon typ av premiär. Oerhört förvirrat mellansnack stod det. Att gigget var bra, men jag var jävligt förvirrad i mellansnacken.
Det var som fan. Ja, det minns inte jag, men jag minns efteråt så satt liksom, det var ju en ljuvlig sommarkväll.
Ja, det var det verkligen.
Och så satt, jag tror Erik hade försvunnit ut i kulisserna någonstans, och jag hade gjort min intervju med honom som jag var där för. Det var min första stora kändisintervju liksom. Och, men så satt, jag satt kvar, för jag ville liksom bara, du vet, jag ville bara supa in det här. Jag var ju liksom 21 eller 20 eller någonting. Och så satt ni där och gafflade. Och en av dina medmusiker, jag är ganska säker på vem det var, men jag ska inte säga namnet, men han berättade länge och väl och högljutt om när han hade tagit amfetamin. Jag tror att han var så liksom engagerad i sin historia att han till och med reste sig upp, och sen så när han var liksom klar med sin anekdot så sätter han sig ner och så har han liksom, sitter han bredvid mig och så säger han: vem är du då? Och då säger jag, jag är journalist. Och då blev han, med tanke på vad han just hade berättat, så blev han väldigt tyst sen. Så att, det var ett minne för livet.
Det kan jag, och det var något minne för livet för den som berättade den här storyn om att när han gick, använde speed.
Ja.
Jag har varit lyckligt, vad ska jag säga, befriad från andra, vad ska jag säga, stoffer, som man säger på danska, än egentligen massa öl och massa vin, och kanske lite whisky. I Bo Kaspers har det aldrig rört sig någonting annat, inte i min vetskap i alla fall. Dels för att jag inte är så förtjust i det. Folk blir konstiga, de som jag träffar, så att det kanske är av respekt för mig då, eller något sånt där. Men jag är glad att vi har haft det ganska rent från, vad ska jag säga, såna grejer. Däremot har vi ju supit alldeles för mycket, det är ju klart att vi har gjort.
Har det varit liksom svårt att balansera?
Ja, det tycker jag. Jag tror sista åren här, ska jag säga, så har jag börjat ta tag i det där. Det blir ju nästan som en yrkesskada det där. Så att du är så nära, vad ska jag säga, barskåpet eller backstage kylskåpet eller du vet sådär, hela tiden när du turnerar mycket. Så att det blir nästan som att du drar på dig en yrkesskada. Men nu har jag sista åren här, det finns de här som hjälper till, att man kanske inte lägger av, men man skruvar åt kranen ordentligt. Alltså man får hjälp att vad kan jag hitta för tricks eller verktyg att skruva ner volymen på något sätt. Skruva ner kranen, säger jag. Inte skruva åt kranen, men skruva ner kranen. Och det där har jag jobbat med sista åren här nu. För att det inte ska bli så förbaskat mycket. Och det går ganska bra, tycker jag. Det går gart, men det går långsamt. Ja, men det går. Det går på något sätt. Och det där tycker jag är lite skönt på något sätt. Att man är medveten om, vad ska jag säga, mängden. Jag menar, så man börjar bli också... Det vore tråkigt om man skulle hamna i någon sån här... helt enkelt supa bort det. Om man har klarat sig från andra grejer, så är det ju dumt att också att man ska som totalt trilla dit på en sån pryl också. Men det finns bra hjälp för sådana grejer. Nej, men, och det med, vad ska jag säga, överhuvudtaget, alltså inom musiken och, vad ska jag säga, om det är droger eller om det är mycket supa eller någon sådana saker. Jag tror att en anledning varför många alltså turnélivet och turnévärlden, musikvärlden, alltså det är ju för att det är ganska kravlöst, ett ganska kravlöst liv. Det är ingen som, alltså min fjällar blir ju alldeles chockad över, men vad fan, ni ska ju upp och lira nu, ni dricker ju på jobbet ungefär, typ, du vet sådär, och framförallt efter jobbet. Men det är ju för att det finns ingen, står ingen polis och säger, men det här får ni inte göra, eller ett skyddsombud, vilket det kanske borde göra, och säga det här går ju inte för sig. Utan det är ju totalt accepterat, och det vet ju alla om, och det är nog inte säkert bara inom musikvärlden, utan det finns ju säkert inom andra branscher.
Men är du bättre på scen om du får dricka ett glas vin innan?
Nej. Absolut inte.
Är det bättre om du inte dricker ett glas vin innan?
empirisk erfarenhet och även vad jag har hört från andra, att ju mer skärpt du är, desto bättre är du på scen. Men nu händer, alltså nu är det ju så att man kan dricka ett par pilsner innan man går upp. Men och det har nog hänt att jag har varit onykter på scen, absolut. Det vet jag. Men jag är bättre på scen utan. Och det var också bra när vi hade de här showerna. Vi hade ju en show på Rondo 2017 och sen var vi ute nu med den här Soul-turnén som ju blev avbruten. Och då var det ganska avancerade grejer. Det var ju fan steg. Vi hade Hans Marklund som är en sån här regissör som eller regissör, vad ska jag säga, fixade det. Och så vi var ju tvungna, massa grejer man var tvungen att komma ihåg rent koreografiskt och logistiskt och sån grejer. Så då var det ju verkligen att man skulle vara skärpt. Så var det ju inte när man spelade 1995 på Chalmers eller något sånt där.
Nej, jag förstår.
Då flöt allting in som i en, det var som en enda, ja, ett party, vad ska jag säga, där man under party så lirar man. Förbaskat kul måste jag säga. Alltså man har ju haft otroligt roligt. Men man har ju lärt sig lite grann också.
Ja.
Skulle jag gå tillbaks. Jag har alltid avundats de där. Jag har ju kollegor alltså i bandet. Vissa av oss i bandet tycker lite mer och andra är på något sätt som så här, för dem är det så naturligt att, men det är väl klart att man inte blir som, man dricker lite grann och så, ja, så är det bra, du vet, så där. Och det där avundas jag. Jag önskar att man kunde ha det förhållandet till alkoholen. Man som, ja, men du vet sådär, lite... Ja.
Men är det inte det du försöker uppnå nu då?
Absolut. Jag har några förebilder. Fredrik var en trummis i Bo Kasper. Han är lysande exempel på det där. Han är en kusin som är också sådär, som aldrig att man ser någon sån här knas eller sånt där. Jag tycker... så de är för mig lite grann några så här role models som man kan sträva mot i alla fall.
Men sen undrar jag också, så här, fan, har man inte lite... Eller jag, om jag ser till mig själv och nu ställer jag det som en fråga, men den är superretorisk. Det känns som att jag har på något sätt ett behov av att, så att säga, vässa av hornen någon gång ibland. Jag behöver liksom få det lite ur systemet.
Ja, men då säger då min fjärla, säger, men du får ju det där på, när du är på scen, du får ju, du har ju, snacka om att få som... Få ur sig saker, du vet. Du har ju, vilket jag kan tänka mig en annan, ett annat jobb på något sätt. Jag får inte bli tappa alls. Jag får brista ut, vad det nu är då, i sång eller i skrik eller någonting, du vet, eller i sorg eller något sånt där, utan jag måste vara kontrollerad. Hon jobbar som sjuksyra på Sankt Göran nu under de här jävla, de jobbar ju som svin. Men du får ju utlopp när du lirar hela tiden. Och då ställer hon sig lite frågande, vad är det du ska som få utlopp över då? Vad är det då som ska behöva göra sådär? Och då har jag ett möjligt svar. Jag lite grann från höften är det. Det är att man har lite för mycket tid med sig själv. Jag såg en tv-serie när någon av alla tv-serier man ser nu. Och hennes pappa är från Haiti och han har jobbat i betongbruket. Och han hade ingen tid att fundera efter. För hennes man håller på att gå helt, blir helt koko. Hon blir nästan, för han berättar, det är så, jag går och funderar så mycket över det och det och bla bla bla, du vet, sådana saker. Ja, men han hade tid att fundera och han dog säkert i sten då, unga eller något sånt där. Men grejen är att man har ganska, i alla fall jag har ganska mycket, det ingår i mitt jobb, det är att jag ska gå och fundera över tingens tillstånd och försöka formulera det ner i några jävla 3 minuters låtar. Men det mitt jobb går ut på det. Så jag har egentligen för mycket tid. Och jag tror att det som man då vill blåsa ut, och på något sätt som när man, om man vill ha en fest, du vet, sådär, så är det just det man vill som blåsa ut, att jag vill lite fundera nu, jag vill bara som du vet som.
Ja, men det kan relatera till, ja, att man på något sätt får lite ledigt för sitt eget huvud.
Ja, någonstans. Ja. Och vara någonstans där, ja, kan det vara. Men det där är ju, det är ju grejer också som man pratar om ganska mycket, om man tar hjälp på sådana saker. Så det är ju sådana saker som man pratar om. Och hur kan man då istället för att göra det, du vet sådär. Jag har börjat springa. Efter, jag tror att jag har sprungit sedan jag var, alltså, mini-basketkille ungefär, du vet sådär, när man höll på när man är i tonåren, du vet sådär. Och jag har alltid sett med list förakt på de som kom flåsandes efter Karlbergs kanal, du vet sådär, vad fan. Det här är ju bara att förstöra en vacker promenad ungefär. Nu har jag verkligen insett tjusningen i att, alltså att springa, att löpa. Ja. Alltså inte, jag springer en och en halv mil i veckan, alltså tre gånger fem eller något sånt där. Men det är ju alltså, vilken grej det är.
Mm.
Det har verkligen påverkat mig jättemycket att få göra någon, för det är lite grann av, det har lite grann samma funktion.
Du skulle ju kunna passera för maratonlöpare.
Nej, men nu ser, alltså, och det är just det som man inte ska göra.
Ja, men
alltså,
jag ser, ja, okay. Jag bara men, menar rent fysiskt.
Ja, men det säger mer om det att du direkt börjar säga maraton. Därför att för mig är det bara, ja, men far ut och spring. Det räcker ju med att springa 2-3 kilometer i ditt eget tempo. Det är det som jag är lite grann med kroppen. Nu låter det som en jävla friskis och svettisk djur här. Men vad det gör med kroppen är jävligt skönt. Och nej, du behöver inte sikta mot att springa maraton. Nej,
utan det är bara
det är bara som att det är någonting som lugnar ner sig i kroppen en massa. Alltså. Visst. Jättehärligt. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Mm. Jo, men det var roligt att du nämnde Så mycket bättre, för jag såg om det avsnittet igår. Och då har jag ett par reflektioner.
Mm.
Du pratar där om just bandet och att du är där som representant för bandet, minns du det här?
Mm.
Och jag har en känsla av att du krävde att det skulle vara med i programmet.
Ja, eller så krävde de det.
Alltså bandet
ja, visst. Krävde det. Jag har inga problem att prata om det som jag tillför och det mitt, vad ska jag säga, mitt artisteri, min del av artisteriet. Men jag tycker av respekt, när man har jobbat så länge ihop, så tycker jag på något sätt som att det är på sin plats att man säger att man är representant för bandet. Mm. Eller man är där för att det var ju ändå Bo Kaspers orkesters musik som vi pratade om. Och sen vart det ju en del grejer om min barndom och sådana saker. Men där är jag är nog en bandmänniska, en kollektivmänniska mer än att vi vill till varje pris på något sätt som skina själv. Jag tycker det är roligare när man skiner tillsammans. Och vilket jag också säkert har sagt i andra tillfällen är att när det går bra så har man någon att glädjas med, och när det går dåligt så har man någon att skylla på. Ja, det där är inte helt oviktigt faktiskt. Alltså, eller rättare sagt, man har någon att nöja med. Mm. När man är osäker på att det ska det här bli bra, då står man inte ensam där med sitt tvivel. Och faktiskt ibland kan det vara ganska skönt att säga, ja, fast jag ville ju ha det på ett annat sätt. Därför har jag varit lite kanske på det sättet som man önskar det, sådär. Och det här är säkert ömsesidigt.
Jag tror att du nämner också där att det har ju varit duster, liksom, vilket kanske är naturligt om man är fyra snubbar som ska hålla ihop i 30 år. Liksom. Mm. Men hur illa har det varit?
Jag tror inte något värre än att ha varit med ett... Vi har ju ändå haft det. Jag tror det har funkat bättre för oss än vad det har gjort i de flesta förhållanden. Och då har vi haft sex med varandra för att som make it up.
Nej, jag tror det är vettigt att ni håller det isär.
Ja, men man har det lite grann som att man spelar. Det blir en typ av då make it up. Mm. Det har varit, tycker jag, bitvis nästan inte acceptabelt. Men för det mesta, när man slår ihop det hela, så skulle jag säga, åh vad mycket roligt vi har haft. Det är en livet ger och tar, och jobbet ger och tar, och äktenskapet ger och tar, och det är ju som sådär när man som det blir lite grann att man med band eller med oss i alla fall, och säkert för många andra band som Elkarn eller jag skulle säga Vilmen och så, man tar det lite grann i cykler på per platta. Först ska man skriva musik, man ska spela in musiken, det ska fixas och donas och mixas, och där ska man komma överens. Sen ska man sätta ihop, hur ska vi ut och lira det här och vad ska vi göra? Och sen åker man ut på turné. Så det blir som en tvåårscykel. Så man tar lite grann, man tar det i tvåårsperioder sådär. Och sen, efter en tvåårsperiod, så summerar man lite grann. Ja, hur var det här? Ja, det vart ju lite gramsigt där, men vad roligt vi har haft, ungefär. Mm. Och sen går det en till tvåårsperiod. Och sen går det en till tvåårsperiod och sådär.
Men när du sitter där liksom på Grågåsen 2013, då känns det som att du... Eller jag kanske läser in för mycket, men jag får känslan av att där är det liksom... Eller att ni i alla fall har varit på väg att lösa upp bandet.
Nej, helt ärligt inte. Nej, det var verkligen inte, utan det var jag har alltid tyckt att det som jag vill få ut av mitt sätt att tänka musik och tänka text och tänka låtar, det har jag verkligen, får jag jättestort utlopp för i Bo Kaspers. Sen när det om mig är, det fattar jag också att det finns de som gör det 10 gånger bättre eller vissa grejer mycket bättre, du vet sådär. Så att men det här, jag får väldigt stort utlopp i Bo Kaspers, definitivt.
Har det varit regelrätta slagsmål?
Över gränsen någon gång, ja, tycker okay. jag. Men får ju komma ihåg att jag är 1,70 och de andra är 1,90. Så det är lite grann som... Men det var en, jag ska berätta om jag
får
berätta.
Det är därför du tycker att det är över gränsen.
Ja, kanske därför jag rent fysiskt där är ju mindre. Så där. Jag kan känna mig fysiskt hotad ibland. Alltså rent därför när en 90-skar skriker på mig, det är klart att jag känner mig jag känner av min yttre lekame så här. Men jag ska berätta en liten intressant grej, för att jag gick i samband med det där också, så gick jag och terapeut lite för att som, kanske inte för att jag tyckte att det var kris, men för att det inte skulle utlösa sig till en kris, så gick jag och pratade ganska länge med en typ av terapeut.
När är det här?
Det var egentligen, jag har egentligen varit från och till sen 2011-talet eller något sånt där.
Okay.
Alltså lite grann så här efter 50-årsåldern, du vet så här. Och då pratade vi lite grann om, jag sa till då att jag kände mig som en jolle mellan två finlandsfärger. Och det ena var då, bandet var den ena finlandsfärgen. Och den andra finlandsfärgen var min exfru, eller äktenskapet, eller vad ska vi säga det här, någonting så här. Och jag då kände mig som jollen bredvid och så här. Efter x antal, vad ska jag säga, samtal som vi hade, så kom vi upp faktiskt överens om att det fanns ganska många situationer när det är jag som är finlandsfärgen. Mm. Och de andra kan känna sig som jollar bredvid dig, trots att jag inte är speciellt stor eller något sånt där, utan, men det är lite, tänk på vad du, vilket det ansvar som du har med att man skriver låtar, skriver texter, du har den funktionen som jag har på scen, och att det är nog de som kan bara uppleva dig som, vad ska jag säga, det blir en ganska hög density, det blir viktigt på något sätt som, och då känner de sig, vad ska jag säga, jag kanske kan känna sig rädda på något sätt. Jag menar inte rädda då fysiskt, utan rädda rent som att, och det där kan ju då, rädsla kan ju ta sig uttryck i olika situationer, att man hugger tillbaka eller något sånt här. Men du måste han fick mig att inse att i ganska många situationer så är det jag som är finlandsfärgen.
Mm. Jo, men det kommer väl lite mer liksom, alltså den rollen som du har fått i orkestern liksom, det är ditt namn på affischen så att säga. Ja, även om ni är ett band,
ja,
så blir det ju, de andra kanske är mer utbytbara än du på något sätt, även om det inte känslomässigt är så, men du skulle ju lika gärna kunna
kanske,
ja.
men inse att det är faktiskt du det här måste vara varse om i alla fall.
Mm.
Eller du, definitivt måste du varse om det, och det hjälpte också, tyckte för mig lite grann att stärka, vad ska jag säga, inställning. Jag skulle vilja säga självkänslan. Det är att det var något problem. Utan det var nog bara den här inställningen till det hela på något sätt. Att jag får nog vara lite försiktig när jag bara som helt plötsligt kan säga någon jävla dumhet. Att folk kan faktiskt, vänta nu, det här var ju jävla, vad menar med det, och varför säger han så där, och vad tvivlar han på mig eller något sånt där, du vet.
Mm.
Nej, det där är, det kan vara som, det ibland kanske är ibland som en sån här, du vet, en liten jävla hund som man möter i på Gamla stan, och så får den, och därför att hunden är så jävla lite, så det den har att jobba med är att han själv är förbannat hjält eller något sånt där.
Mm.
Och så kan jag vara ibland faktiskt. Och det kanske kommer från att man har varit lilla grabben ungefär, istället för att vara den här, ja, vad ska jag säga, en av de stora grabbarna i klassen. Jag var den lilla grabben i klassen, en av de små grabbarna i klassen.
Det där är intressant tycker jag, för att ofta när man hör människor som pratar i eller om terapi så är det sådär, ja men hur känner lilla Bosse i det här då? Alltså som att, och jag har så svårt att känna att den där lilla Kristoffer är med. Förstår du? Alltså det är som att det är...
I terapisituationen?
Ja, jag menar i livet.
I livet.
Jag tänker liksom aldrig på att det...
Ja, då säger jag grattis. För att då har du säkert en ganska bra självkänsla och känner dig trygg i dig själv. Och...
Ja, det vet du fan du. Jag tror bara det att jag är lite dum i huvudet. Så att jag inte...
Ja, men det ska man inte... Och det här är ganska viktigt också. Jag tycker att många, en del av så här sporthjältar, ikoner som vi på något sätt som ser upp så enormt till, inte helt ofta är de lite korkade, lagom korkade. Därför att jag tror att de hade blivit så, vad ska jag säga, fokuserade på det de gör. Om de hade börjat fundera hit och dit och så där, och lagt in alla aspekter. Ah, jag går ut och lite som Ingmar Stenmark. Hej, vadå? Ja. Nu säger jag inte att Ingmar Stenmark är lagom korkad. Men jag tror att det finns ett lagom mått av, vad ska jag säga, naivitet eller något sånt där. Man gör sin grej och så fokuserar man på det där. Och där kan jag då tycka ibland då, vi pratade tidigare om musikalitet, att ja, det på ett sätt kan det vara bra att vara lite lagom musikalisk, lagom begåvad, därför att då behöver inte jag på något sätt som leva upp till en någon typ av förväntningar på mig själv som musiker eller som musikalisk människa, vilket kanske Prince hade, eller som jag kan tänka mig Stevie Wonder har haft, eller ja, det här, jag ska leva upp till det här som jag vet att jag har ungefär.
Mm.
Fan, Mozart då är 33 år gammal eller vad det var. Kanske av andra orsaker. Men
jag tänker på Killinggänget. Jag hörde någon relativt färsk intervju med Henrik Schyffert. Och han sa liksom att han hade ju ingenting. Så han fick vara projektledaren. Han såg upp så mycket till de andras geni på något sätt. Och så fick han vara den som, ja men det, okej, om jag sätter mig här vid datorn, då är jag ändå viktig.
Mm.
Ja, jag vet inte om det hade, men det här att göra på något sätt.
Det är en jättefin bild av ett, vad ska jag säga, ett sätt att vara i ett kollektiv, eller vara i en arbetsgrupp, eller vara i ett gäng, om man säger så. Vem är jag i gänget?
Men du har ju alltid stått för lyriken.
Ja, det är en spännande historia.
Berätta.
Jag vet egentligen, det är för mig fortfarande en, alltså textskriveriet, både när jag hör andras, när jag läser en bok. Hur gjorde Torgny Lindgren? Just Torgny Lindgren sa att han hade sina böcker i huvudet någonstans. Men så jag läser nu Lydia Sandgrens samlade verk här. Och ja, jag har väl det handlar ju lite grann om skriva process den boken också. Var ska jag börja någonstans? Och hur ska det ta vidare? Och hur får man de personerna att leva? Och jag tycker det är en jättefin bok. Och lite grann också när en text, och det är ju en liten halv så här, ångestprocess man ska gå igenom här, att när man ska som börja om lite grann. Man har gjort färdigt en skiva, så ska ja, men nu är det dags att skriva något nytt. Så här. Ja, för mig är det fortfarande lite grann av mystik. Ja, och varifrån kommer det? Alltså, du vet, jag gör ju en del sådana här workshops ibland på musikskolan. Och så säger jag, men så här skriver jag låtar i alla fall. Och då är det ju också en del i textskriveriet. Man skriver ner små grejer i mobilen, du vet sådär. Ja, men det var en liten fin fras. Eller någon säger någonting på en middag eller någonstans. Och så det var ju bra sagt. Får jag använda det utifall det dyker upp? Ja, jag kör. Du vet så här. Och så ska då någonting, och så ska det bli någonting. Men det där är jättemärkligt. Jag vet inte. Men vi har ju lyssnat på låtar. Och sen man lyssnar på Hepstors och Sven Ingvars. Så att man är ju ganska tränad genom att ha hört, när man har hört låtar. Mm. Så att man vet ungefär lite grann som hur man vill att det ska som dansa på något sätt. Hur orden ska dansa. Men hur det går till, det är jäkligt mystiskt.
Men är du perfektionist där?
Nej. Nej, jag skriver, alltså för mig är det som, jag kan skriva det på 6 minuter. Sen får man ju fara och putsa efter. Utan sen går man ju och grunna på det skitlänge. Vad är det för typ av? Och så här. Men sen kan det gå på realtid i princip. Ibland. Mm. När det är som bäst. Och när det blir som bäst faktiskt. Enligt mig själv. Då, så går det ganska, då går det undan. Så där.
Vilka texter är du mest nöjd med?
Jag tycker ju en låt som Ett ögonblick i sänder, som jag har gjort med Bo Kaspers, tar upp ganska mycket essensen i lite grann var det här med att i alla fall mig, det är ganska mycket jag i den. Att man kan vara rädd för att saker ska hända, men vad fan? Nu sitter jag här, vi sitter ju och pratar här i min studio i Gamla stan. Och bara några stenkast härifrån, så gatstenkast härifrån, så låg ett ställe som heter Järnet. Och så sitter jag, och det här är klockan 4 på dagen. Eller sånt där. Jag har beställt in en 4 Färnet. Och mellan öra en 4 Färnet. Och jag sitter på Järnet. Och så sitter jag här, och det var verkligen på servetter som jag satt ner och skrev den där. Och då var det ganska mycket om det här med att man är rädd att barnen ska hända om någonting, eller att man ska dö i en flygplansolycka, eller att någon ska bli mördad, eller du vet sådär. Men det var ju den här rädslan som är ju, vi tar en dag ett ögonblick i sänder, det är ju Lina Sandellberg, men att man som kan gå omkring och tro att man ska ja, vi kan, om vi bor i det här fina kvarteret, då kommer ingenting att hända. Ja, men så är det ju. Mm. Ja, men den texten är jag väldigt nöjd med.
Tror du på Gud?
Nej. Det gör jag inte. Och det gör jag inte. Jag tror tyvärr är att det bara är en evig utslocknande bara. Och det är väl det som buddhisterna som längtar efter ett intet. Det eviga, du bara uppgår i alltet. Istället för att födas om till en, vad det nu kan vara.
Mm. Nej, det där lämnar vi nu, för att jag kan inte tänka på döden tyvärr. Det ingår i det här med min dumhet.
Okej. Okay. Det ingår alltså i mina texter, kan det ingå en tanke på en andlighet.
Mm.
Och kanske en avundsjuka till de som känner någonting andligt. Att kunna sätta sig ner och säga att få ta in någonting mer än bara, ja, oj fan, det var ju snygg solnedgång det här. Utan kan känna någonting, vara del av någonting större. Där kan jag känna det. Och det, vi pratade lite grann om det här med vad som kan vara viktigt. Att vänskap är väldigt viktigt, att det är väldigt dyrt att ha vänner. Att sitta och dela däremot en vacker vinterdag och det gnistrar och knasar och det är outsägligt vackert. Och så få dela det här med någon. Istället för att bara sitta, ja, det här var ju snyggt. Mm. Utan få säga, kolla, tänk att vi får vara med om det här. Det är i sig, tycker jag, lite. Då närmar mig jag i alla fall någonting andligt.
Du, otroligt länge sedan nu vi pratade om Så mycket bättre, men en annan grej som jag tänkte på och som jag känner kanske nu också, men som jag tänkte på i det programmet, är att du är så ofiltrerad på något sätt, att du liksom pratar om äktenskapsproblemen och du pratar om liksom den otroliga förlusten av din bror och liksom.
Men Judith, det är ju ett sånt program.
Ja, men fan, du måste ju inte berätta att du har haft
det knepigt. Då kanske man inte ställer upp i programmet om man sitter där och säger, nej, jag har ingen lust att berätta om det där. Då kanske man inte är med i det programmet.
Nej, kanske.
Dessutom har de ju förintervjuat en ganska ordentligt, så att de vet lite grann hur man ska styra samtalet och det kanske till och med planteras och så vidare. Fråga om det där, du vet.
Mm.
Jag tycker nog är mera intressant är, om vi nu pratar det som vi sysslar med, och som, att man är på scen och att man försöker hitta det antingen då stiliserade, vad ska jag säga, Kiss, som man säger, Kiss. Nu tar vi på oss de här kläderna och sminkar oss på det här sättet och lever rövare så länge vi är på turné. Annars är vi vanliga som familjefarser eller vad man nu är. Nu börjar de bli lite äldre också. Eller så är man helt ofiltrerad och på något sätt som är, ja, ofiltrerad men väldigt närvarande på scen. Det är ju mer än ursäkta Så mycket bättre, men mer än ett lite stageat, inte så farligt. Jag tycker det är fantastiskt bara man ser en. Ja, man kan slå på Nyhetsmorgon och så sitter någon debutant lite darrande och sätter sig ner där och bara som, och sjunger, du vet, sådär. Alltså. Det är ju,
det tycker jag är mer naket än att.
Ja, det är fantastiskt tycker jag. Eller att du kanske sätter dig i en soffa, eller vi sitter här och pratar. Nu har vi pratat ganska mycket med på rad eller ja, så till såna här situationer rätt mycket, men det är nog typ, för mig minst lika intressant som att höra att de säger just i det programmet så där.
Men har du inte gjort illa människor när du har varit så direkt och ärlig då?
Alltså jag vet ju att jag har sagt grejer i intervju i ett sammanhang där det, du vet, som det var kanske början i kilen i äktenskapet som var fel. Men det var inte alls meningen att vara, att det skulle vara elakt på det sättet. Jag kan berätta vad det var. För att det var, vi spelade in med Frida Örnen platta som heter Jag har gått in under stjärnor och massa Per Lagerkvist låtar. Och det var, jag tror jag sa i en intervju att det var nästan erotiskt att sjunga in med henne. Därför att det var, vi märkte när vi bara satt oss ner med gitarr och skulle bara gå till igenom, så var det som att, men det här funkar ju. Det här är ju fantastiskt. Alltså det var en sån, jag aldrig träffat en som jag har fungerat och sjunga så bra med. Det var någonting som bara, det bara hände. Och det var nästan erotiskt, sa jag. Det skulle jag inte ha sagt.
Nej,
ja. Det tog hus i helvete. Och det var ju, jag tror att nu var att min exfru förstår det bättre idag på något sätt. Och det skulle kanske, men där kanske vi kanske var någonstans i livet där det var helt jävla fel att säga det. Men det var ju bara klantigt sagt. Eller så sökte jag bara kanske ett snyggt citat, du vet så. Mm. Man satt med journalisten och de skrev, åh bra, det här kan vi lägga. Mm. Ja, det var nästan erotiskt. Kanske blir det, nu fanns inga klick på den tiden. Men, säkert. Mm. Säkert, men
du kanske inte kan göra det på något annat sätt.
Nej, men då tror jag lite grann att du börjar, ska jag säga det här, för då kan någon tänka si och säga så här, kan någon tänka så. Det i alla fall för egen del har jag upplevt att det är bättre som att man får ta det ena med det andra ungefär.
Vad är att få något gjort?
För mig är det att skriva.
Ja, det är bara det.
Att skriva med låtar. Mm. Att lira, det är bara en effekt över att jag har skrivit.
Att lösa ett korsord?
Bra fråga. Jag är väldigt, alltså, det här är på ett nästan existentiellt plan som jag älskar att lösa korsord. Det är nog kanske mer en nu-känsla faktiskt. Du hamnar lite grann i nu-känsla där. När min mamma dog, då låg vi och hon låg där och rosslade och det var ju fruktansvärt. Och jag och pappa satt där och de andra brorsorna satt ju där också. Men just då var det. Och då satt vi och jag hade aldrig löst korsord till innan. Typ, ja, lite grann. Men då satt vi som i 2-3 dagar och löste korsord. För att vad ska vi prata om, jag och farsan där, du vet som där. Och då hittar man ett sätt att bedöva det som var just då så där. Och sen har det nästan som blivit en tillflykt där, att ja, men jag gör det här nu därför att jag ska som bara vara nu. Jag ska bara passera tid på något sätt. Så istället för man ser på tunnelbanan eller bussen eller något sånt där, att folk sitter med mobilen och som slökolla, du vet, som var det. Jag tar väldigt gärna upp ett korsord och bara löser av samma anledning. Eller många läser en bok. Mm. Eller lyssnar på en bok.
Mm. Men jag tänker mig att du kanske på något sätt ändå har nytta av de där korsorden i jobbet.
Ja, kanske. Lite med ordkunskap sådär. Men man använder ju de orden i texterna. Men du håller ju, vad ska jag säga,
muskeln.
Ja, man håller det levande på något sätt. Nu kommer in och skriva låtar. Men att skriva låtar är ganska mycket att associera. Om jag har den frasen, så associerar det med den frasen, som ger den frasen, som ger den frasen. Och det, så tror jag också det är att skriva, så inbillar jag mig att det är att skriva böcker. Att jag låter huvudpersonen på något sätt som går där, träffa på den människan, och det associerar till det här. Du kanske har något litet synopsis innan, eller så låter du bara som hända saker genom en vad skulle kunna hända när, om man går runt hörnet. Vad händer där då, eller hon? Mm. Så här. Och det är så väl lite grann att skriva texter.
Mm. Musiken i Bo Kaspers, hur kommer den till?
Både och, alltså som på sista plattan, så är en ganska soulbaserad platta. Då är det egentligen bara man jammar på något skönt. Man jammar på någon skön grej, det är sådär. Men då jammar man sig till det. Och så har man någon slags liten grej. Men kan vi jamma det på det sättet, kan man göra det på det sättet. Och så, annars är det när man skriver mer som melodiartade grej, då kommer man med melodi och en text. Och så säger vi, hur ska vi klä den här låten?
Men då har du sångmelodin med dig?
Kan vara, eller så har Mats den. Okay. Eller så har någon annan någon lös idé, du vet sådär. Men det handlar ganska mycket om att ha ett band där. Hur ska vi styla låten? Ja då. Man kan ju styla den, alltså klä på den, du är sån där sommarkläder, lite linnekläder, du vet, så att det blir lite Lasse Berghagen, vis, Olle Adolfsson, lite så här luftigt vinnerna. Eller så drar du på den Kisskläder. Mm. Alltså faktiskt, det går. Give me all your love and all your hugs and kisses too. Den kan man ju göra på jättemånga sätt. Det är egentligen en ganska enkel poplåt. Därför har jag aldrig gillat Kiss. Men
vet du vad ni ska göra härnäst?
Ungefär.
Okej.
Okay. Alltså först vill jag precis kommer ut med en ny platta då. Mm. 18 februari. Som är då med jazzbandet. Som är då, och det ska ju... Ja, det är jag som inne i den loopen nu. Men jag håller på att skriva nu låtar till nästa vinter. Alltså, jag har någon slags känsla av att jag skulle vilja skriva låtar som har ett ganska... inte en julplatta, utan en vinterplatta. Där man samlar ihop en sån här vinterkänsla. Och det håller jag på att skriva låtar som vi kan, förhoppningsvis nu då när turnén är inställd, så att vi får lite tid över att, eller inställd, uppskjuten ska jag säga, få tid över att kanske någon gång i vår spela in, men då måste finnas låtar. Och så kan de kläs i någon typ av drapering.
Just det. Mm. Men hur klär sig en vinterlåt då?
Ja, jag har också funderat på det. Men jag hör i alla fall... Jag hör stråk. Alltså sådär. Den kan vara ganska liten. Tänk Ain't No Sunshine When She's Gone.
Just det.
Och så, då kan den nu spelas. Ain't No Sunshine When She's Gone. Ba-dum-dum-dum. Men sen kommer stråkan in efter. Ain't No Love When She's Away. Kommer stråkan in där och är lite sådär... svepande, lite dova sådär, någonstans där. Det är inte någon sån här bjällerklang och skit. Nej. Utan det är någonting som är lite, den tar ett lite större arrangerat grepp, men det är ju vad jag tycker nu. Sen får vi ju som kanske någon annan kommer med en annan lysande idé eller jävligt dålig idé.
Mm. Och då är det deras fel.
Ifall och där är deras fel. Om det är dåligt är det deras fel.
Vill du, nu sa du att den kommer, men vill du berätta mer om din nya skiva?
Ja, det kan ju vara ett bra tillfälle att berätta om den. För att vi gjorde en jazzplatta, alltså, vad ska vi kalla en jazzplatta? Ja, för 2018. Och så har jag tänkt att vi ska göra en till. För att det fanns ju material över och så har jag skrivit nytt. Och så hittade jag faktiskt en var inne på, jag tänkte att jag skriver en egen låt, så jag får med en egen låt på plattan, du vet, så där. Och då hittade jag en låt som heter Skyll på mig, och det här briserar ju då. Jag har texten framför mig, har väl tänkt med den lite jassigare, men så såg jag ett Jacques Brel-program på tv och så briserar den här coronakommissionens vem ser felet, och de är ju färdiga med det igen, eller vem ser fel, ja det har ju gjorts säkert bra grejer, sen har gjorts en del jävla dumma grejer, och då är det ju lätt att folk pekar på varandra att nu, det här var ju ditt fel, så då, jag log för mig själv när jag sitter med texten framför mig, skyll på mig, jag kan ta det, man vill ha någon att peka på, ja, men peka på mig, det gör ingenting därför att jag, ja men jag tar skiten, det är lugnt, du är sådär. Och då jag låg för mig själv att precis när det kom så var låten som var framför mig, du vet, sådär. Jag var väldigt kul på något sätt. Så att det blir roligt.
Men i övrigt så är det alltså gamla, lite mer obskyra låtar som du har klätt med svensk text.
Det är inga obskyra låtar, det är Body and Soul.
Ja.
Alltså...
helt oomskur.
Den heter för övrigt Bosse och jag. Jag sjunger med själv i tredje person. Det är väl härligt. Det är som ett litet Facebook-inlägg fast inklätt i Body and Soul. Sådär. Jag gjorde en låt som heter Speak Low, som heter Var smart. Som jag har pratat lite grann om det vi har pratat om idag. Var smart, var lite... Tänk efter innan du brister ut i invektiv mot någon annan. Det är sådär. Då tar det lite cool. Var lite cool och trygg. Sådär. Försök vara i alla fall. Nej, men lite kul. Och så sätter man in det i de här låtarna. Och det gjorde ju Beppe jävligt bra. Volgers. Adaptioner heter det egentligen. Att man gör som en egen... Ja, adapterar, man skriver lite bara av texten rakt av.
Nej, men någon slags tolkning kring temat, va?
Ja.
Du, är du redo för succémomentet? Frågor du inte fått förut?
Det blir spännande.
Vad är grejen med grönkål?
Det är godare när det är friterat. Jag tror man har kommit på det. Jag hoppas att det är lika nytt. Att det är nyttigt fast det är så där lite krispigt. Och gärna med lite flingis på.
Ja, det har jag svårt att tänka
flingis
mig.
Flingisolja. Det är gott.
Ja, det är gott. Berätta om det där practical joket.
Jag missade det.
Du har aldrig blivit utsatt för det?
Jo, men jag missade det som var så jävla bra.
Okej. Men är det inte alltid så? Får inte, när det är turnéavslutning så ska det alltid jävla smärtister?
Oh, nej, det är bara fjantigt.
Okay.
Men jag hörde med bra practical joke. De skulle sova över en stuga. Och killen som hade stugan, han hade riggat hela huset med små fiskeliner hit och dit. Och då låg han och kunde dra i fiskeliner så att gardinerna får ut sådär. Vuxna karar, de var så rädda som de visste inte var som skulle ta vägen. Och det var bara så här små grejer som föll ner och dörrar som öppnade så grejer. Och det här hade han som lagt ner en halv dag på att rigga olika sådana där grejer. Det var inga jätteotäcka saker med blod och skit, utan små subtila grejer. Det tyckte jag var en bra grej.
Ja, okay. Har du en stuga förresten?
Ja.
Var ligger den?
På Gotland.
Ja. Hur blir du av med hicka?
Sverige tre gånger utan att andas.
Ja. Jag brukar kolla hur många gånger jag kan göra det. Jag tror
tre är svårt alltså.
Jag tror jag kan fixa 20.
Oj. Ja. Men då har du en dold talang. Du kanske kan åka runt i parken med det där.
Jag söker till talang nästa säsong. Vilken Håkan Hellström låt är du?
Ja. Det är så många så att jag gillar För sent för Edelweiss, den tycker jag är fin. Den är jäkligt vacker. Visst heter den så?
Ja.
Jag bränner ner Stockholm. Han ska ge mig vin och sprit. För sent. För kärlek. Den är jäkligt fin.
Kan du bli avundsjuk när du har en sån där stark sångmelodi?
Ska jag svara ärligt eller ska jag svara sådär?
Svara ärligt.
Alltså, in i bomben. Alltså, det skriker i hela kroppen över att, men jag blir inte avundsjuk, utan ibland måste jag stänga av och nu måste jag sätta mig och göra någonting. Ja. Och så sätter jag mig vid pianot och jag klarar nästan av för att jag blir alldeles febrig.
Men och den framkallar det hos dig?
Just absolut.
Ja. Vad fint att du svarar ärligt. Vad var det senaste du gav bort?
En sol, en trädgårdshatt.
Jaha. Mm. Känns som det var ett tag sedan då.
Nej, det var faktiskt till julklapp. Och jag hade jobbat ett halvår för det. Men så, för då, min fjälla hade en trädgårdshatt hon tyckte om. Men så tappade hon bort den. Och den var lite speciellt stuk på den. Och jag letade och jag letade och jag letade. Och så spelade, då var vi i Djurgården på södra Gotland. Man fick göra lite småspelningar i somras, alltså för högst 50 pers. Och då gjorde jag det i Djurgården. Och så sitter en kvinna i publiken med typ den där trädgårdshatten. Så jag gick fram till henne och sa, var har du fått tag i din trädgårdshatt? Ja, du är någon där. Och så fick jag ner någon adress i någon mellansvensk stad. Och så skrev jag dit och så kom den. Och så hade jag den inpackad i en låda. Och så fick jag upp den ut till julklapp nu då. Mm. Jag ska säga att det blev en succé.
Det följer god jord.
Ja, jag var nästan lite rosiga kinder där när någon öppnade paketet.
Mm. Vilken härlig not att sluta den här intervjun på.
Tycker du?
Ja, eller du, jag har en fråga som jag glömt som jag gärna vill ställa. Jag har tänkt på en aspekt med dig eller med bandet också för den delen, att det känns som att ni på något sätt har stått utanför något slags kreddcirkus. Förstår du vad jag menar med det?
Mm.
Det känns inte som det har varit viktigt för er att vara hippast i stan.
Jo, nu har vi velat vara hippa och creddiga.
Okay.
Vi tackade ju nej till Allsång på Skansen där i början och tyckte som att, vad fan, jävla Lasse Berghagen, som sen har jag träffat senare, visar sig vara en av de trevligaste människorna jag träffat. Så nu har vi velat vara det. Men sen är det väl att man har insett att det bättre är att lägga fokus på trivas, skriva, turnera istället för att bry sig om det. Det tar för mycket energi.
Mm.
På något sätt. Någonstans där tror jag.
Jag ska nu referera till Thomas Andersson Vi för andra gången idag. För jag lyssnade på hans intervju med Peter Lemark. Och då citerade Peter i sin tur Jerry Williams som sa: man är i stimmet, sen är man inte i stimmet. Och sen är man i stimmet igen.
Ja, typ.
Ja, är det så det har känts?
Det är också det man pratar ju om filterbubblor. Nu när det är inom på nätet så där. Och jag tror att det finns ju olika stim. Jag menar, när jag ser på en Peter Guldgala eller nästan också till och med Grammy, så är det som så här, ja, nu har den fått Grammy. Men vem är det?
Mm.
Och det borde jag veta vem är, men de är inte i mitt stim eller i min bubbla så att säga, utan man rör sig lite i olika sfärer helt enkelt. Mm.
Men är inte grejen också med liksom framförallt då bandet, orkestern liksom, att ni, alltså morsan köpte era skivor och jag gillade dem.
Mm.
Hur fan lyckades ni med det?
Ja, men det är väl inget konstigt egentligen, alltså om någons farsa har köpt Pugg och så gillar man det. Alltså svensk musik som är hyfsat gjord och ibland riktigt bra och då och då bara i rätt kast, men det finns väl någonting där som finns där. Bara jag tror väl att det är du fick tillgång till det, alltså i en annan familj så fanns det där överhuvudtaget.
Mm.
Jag menar, jag hade ju, jag lyssnade på Blåtågets Vem ska man lita på innan Tåström. Eller var det, nej, det var nog Ola Bendola som sjöng Vem ska man lita på. Det var ju den här Staten och kapitalet.
Just det.
Mm. Ja. Så att det är lite grann var är du uppfödd, eller i vilken familj är du uppfödd? Sådär.
Jo, fast jag tänker också att ni liksom, det säger väl ändå om, och det kanske är därför ni liksom, Erik Blix påade dig för några år sedan i Sveriges Radio. Jag lyssnade givetvis på det nu. Men Men då sa han så här att det var i samband med Rondo-showen att den skulle flytta till Cirkus. Mm. Och då sa han att det har ständigt gått upp för er och nu är ni större än någonsin. Och att kunna vara det, nu vet jag inte ifall det var sant, men att kunna vara det efter 25 år, så att säga.
Jag håller med om att jag tycker att vi är, inom citationstecken, större än någonsin. Men det är en väldigt svag plan uppför. Men några riktiga peak, alltså några som är exploderade lite grann såklart. Men vi har ju haft en ganska svagt plan uppför. Så att vi är kanske lite grann bra att man inte har haft en himmel runt hörnet. Alltså att man ska jobba mot den hela tiden eller en debutbok som bara, vi får väl se, Lydia Sangen ska skriva en ny, ska skriva hennes, det var ju en debutroman, och så ska hon skriva nu. Vi har lite fått lite sådär. Så det kanske är bra. Så du märker det, jag är ganska mycket en lagom kille. Man ska vara lagom begåvad, man ska ha lagom tur, man ska ha lagom, du vet sådär. Men det är ju för att man kanske med facit hand insett att då har det blivit så jävla mycket liv och stök på något sätt kring en grej.
Det skulle väl kunna avsluta den här intervjun.
Tack.
Tack ska du ha. Bo Sundström, nya skivan har så kallad release den 19 februari och kommer av allt att döma att finnas där du strömmar din musik. Nästa vecka hör du en oerhört filmaktuell röst i värvet.
Men vet du att jag lärde mig läsa när jag gick i trean, tror jag. De trodde att jag behövde glasögon och gjorde utredning för dyslexi, men jag hade liksom inte det. Jag var, tror jag, ett väldigt fysiskt barn. Jag hade mycket spring i benen. Och svårt att hålla intresse för någonting väldigt länge. Men just med teater, skådespeleri och typ film och berättelser, så var det som första gången i mitt liv där jag typ kunde sitta ner och bara lägga tid på det. Och jag blev aldrig uttråkad. Det tror jag är därför jag också fortsatt så här på den riktlinjen. Att så här, det här vill jag jobba med, det här ska jag göra. För att jag aldrig blev uttråkad av.
Ja, skådespelaren Nanna Blondell berättar bland annat om hur Scarlett Johansson är att jobba med och nya Netflix-filmen Red Dot. Och det vill du förmodligen inte missa, så vi hörs då om inte förr. Vi som gör Värvet heter Camilla Fogelborg, Kristoffer Triumph och Acast. Och nu ska ni få höra en bit av den vackraste stämsång jag vet. Frida Örn och Bo Sundström i Jag har gått in under stjärnor. Tack för idag.
Ja. Har gått in under stjärnor för att komma hit till dig. Där du väntat mig med händer som blev varma. Du ska giva mig din kärlek. Du ska smeka värma mig. Du ska tro att jag är en av livets armar.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!